Vi har nu kommit ett stycke på vägen när det gäller själavården och förståelsen för mänskliga svårigheter och problem. Vi har sett att svårigheterna är av två slag, kan vi säga. Eller vi har två fiender att kämpa mot. Det ena är köttet och det andra är de onda andemakterna. Och vi har sett att de onda andemakterna kan inte utöva sitt regiment i våra liv hur som helst. De strävar alltid efter att tvinga oss. Det är deras mål. När de vinner insteg i våra liv så är det för att tvinga oss. De vinner det insteget genom att fresta oss när vi på något sätt låter oss frestas och en skuld ansamlas i våra liv, så vinner dessa andemakter ett insteg och det använder de för att inte längre fresta oss utan för att tvinga oss. Och därför så spelar de onda andemakterna alltid på vår kötsliga natur. Den dag vi är av med den kötsliga naturen så är vi också av med andemakterna. Det ska bli skönt att komma hem till far. Jag har haft en upplevelse en gång då jag lämnade min kropp och på något sätt var i den stora skaran av som ingen kunde räkna. Det var för 10 år sedan när jag just hade blivit sjuk i min rygg. Jag var sjuk i 5 år. Och jag var egentligen ganska förtvivlad över det här. Kände att det här är ingenting som kommer att gå över precis på en vecka. Jag befann mig i en nattvardsgudstjänst och plötsligt när vi böjde knä framme vid altarringen så lämnade jag min kropp. Och det var en sån oerhörd upplevelse därför att jag kände en sån frihet. Det står talat om att vi kallar det till frihet. Och ingen av oss kan veta vad det innebär för vi kommer hem till far, det kan jag säga. Därför att bakom mig låg min kropp. I den fanns värken, i den fanns alla. All trötthet, all brist, allt som liksom hindrade en på något sätt. Allt som begränsade ens liv. Och jag minns det än idag som en överväldigande upplevelse av frihet. Och med den så föddes lovsången. Det var underbart. Men så länge vi är kvar i köttet och därigenom alltså har en vilja som är fientlig mot Gud i vår natur, så länge finns det också andemakter som utnyttjar detta förhållande och på olika sätt försöker fresta oss eller tvinga oss via denna mot Gud fientliga vilja. Och vi gick vidare och så såg vi lite grann på hur köttet fungerar, vad köttet har för målsättningar och hur den kötsliga naturen förverkar de målsättningarna. Vi har sett lite grann på att det är vandringen i anden som korsfäster den kötsliga naturen. Så långt har vi hunnit. När vi nu kommer till den praktiska själavårdssituationen. Plötsligt har man en människa framför sig som uppvisar ett inre lidande, en inre bundenhet, vad det nu kan vara. Så sitter man där och så undrar man så här. Är nu detta att den här personen brottas med sin kötsliga natur eller har han det jobbigt med diverse andemakter? Och den frågan den ställer många kristna därför att de tror att om svaret är att det finns någon sorts andemakt inblandad, då gäller det att omedelbart borsta upp sig och kasta ut den andemakten. Jag tror inte det är så. Utan jag tror att det är så här. Att om det skulle vara en andemakt inblandad eller många andemakter inblandade, så är inte det hela världen. Och det behöver inte förändra ens ställningstagande till problemet så förfärligt mycket. Därför att det som dessa andemakter påverkar är den kötsliga naturen. När den kötsliga naturen är pålitligt korsfäst, fastspikad och fråntagen sin handlingskraft, så har också andemakterna inget att säga till om. Vi kan läsa lite grann om det här, så kanske det klarnar. Vi ska gå till Romarbrevets 7:e kapitel och börja läsa i 7:e versen. Vad innebär nu detta, att lagen är synd? Visst inte, men först genom lagen har jag lärt känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt, du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär inom mig. Finns ingen lag är synden död. Jag levde en gång när lagen inte fanns för mig, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att det budord som skulle föra till liv förde mig till döden. Ty synden grep tillfället, den bedrog mig med budordet och dödade mig genom det. Lagen är alltså helig och budordet heligt, rättvist och gott. Var det då något gott som blev min död? Nej, inte alls, det var synden. För att den skulle avslöjas som synd vållade den mig döden genom det som är gott, så skulle genom budordet synden kunna visa sin fruktansvärda syndighet. Paulus talar här återigen om lagen. Vi har läst förut om lagens roll. Men nu talar han om att lagen har en funktion till som vi inte förut har berört. Han säger att först genom lagen har jag lärt känna synden. Och då tänker man så här, ja, det är ju ganska enkelt och naturligt. Man får plugga in 10 Guds bud och katekesen och lite av varje sånt här. Så vet man vad som är rätt och så vet man vad som är fel. Och det är naturligtvis sant. Men om vi lusläser lite närmare texten efter, så ska vi finna det egentligen inte det Paulus talar om. För det är en självklarhet. Det är fullständigt självklart för oss allihopa. Utan han säger att han lärde känna syndens natur. Syndens egenskaper lärde han känna genom lagen. Och det han plötsligt kommer underfund med, det är att synden i hans liv är något levande. Det är en vilja i hans liv som handlar personligt, som kan räkna ut saker och som kan genomföra sina målsättningar oavsett vad han, Paulus, gick omkring och ville. Synden grep tillfället. Synden väckte genom budordet alla slags begär. När budordet kom fick synden liv och jag dog. Synden grep tillfället. Den bedrog mig med budordet och dödade mig genom det. Den levande synden. Den som har en egen vilja, en egen målsättning och som alltså har en sån kapacitet att lura oss att den till och med kan ta bibelordet, vända ut och in på bibelordet och få oss att nästan medvetet göra rakt emot vad Gud säger. Denna levande synd, det är naturligtvis i första hand någonting som har hänt med vår kötsliga natur i syndafallet. Men jag tror att gränsen är helt oskarp gentemot, så att säga, de självständiga, fria, onda andemakterna. De opererar genom den kötsliga viljan. De opererar genom att förstärka min kötsliga vilja. Och de vinner sitt insteg i våra liv där den kötsliga viljan har en handlingsfrihet. Där finns det alltid en möjlighet för mörkrets andemakter att börja förstärka den kötsliga viljans handlingsfrihet. Om jag till exempel går igenom en konflikt med en människa och tillåter mig själv att gå och hysa agg mot den personen efteråt, vad händer? Det dröjer inte länge förrän jag uppvaktas av andemakter som heter bitterhet, hämndbegär, hat, vrede, våld. Ja, det kan vara lite olika från gång till gång. Det brukar komma en som heter depression också, för säkerhets skull. Vad ska man då göra för att bli av med alla de där? Jo, man måste leta upp, så att säga, nyckelsituationen. Nämligen den situation där jag hade en valmöjlighet och valde den kötsliga möjligheten. Därför det kan hända att jag går omkring efter den där konflikten med en förskräcklig massa vrede, eller jag kanske bara har en depression. Det är det jag känner av. Det är det jag plågas av. Att jag ilsknar till ibland, det viftar jag bort och säger att jag har lite kort stubin, men det hade farsan också. Underförstått, det gör inte så mycket. Det är inget att göra åt. Men så har jag lite depressioner och det vill jag bli av med. Ja, för man börjar fiska lite igen. Varför har du det då? Och målet för letandet måste på något sätt vara att om möjligt hitta den situation i mitt liv där jag hade ett val och valde att ställa mig på köttets sida. Där jag kunde istället gått en andlig väg. Alltså om nu den här konfliktsituationen kommer fram i ljuset och jag plötsligt får se i den helige andes belysning den här gamla konflikten, då kan jag plötsligt se att men jag har ju aldrig förlåtit honom. Det är visserligen så att jag går inte och tänker så mycket på det här numera, men det beror ju bara på att jag har grävt ner alltihopa. Jag har det kvar. Skulle han komma och göra samma sak mot mig igen, så skulle jag bli sjudubbelt så arg som jag blev första gången. Därför att jag har min gamla vrede kvar. Och när jag ser det, då får jag börja att bekänna inför Gud att jag valde oförsonlighetens väg den gången. Då har jag korsfäst min kötsliga natur. Vad händer sen? Sen försvinner andemakterna. Och är det så att de inte går frivilligt, så är det liksom bara att säga till dem, försvinn. Man behöver inte vara speciellt uppladdad i någon sorts speciell himlastormande tro eller någonting sådant. Utan man kan väldigt lugnt och enkelt säga till dem att försvinna, och det gör de alltid. Därför de vet när spelet är förlorat. Och spelet är förlorat när man på denna specifika punkt får korsfästa den kötsliga naturen. Vi kan fortsätta att läsa i Romarbrevet 7. Vi vet att lagen hör till det andliga, men själv är jag av kötslig natur, såld till slav under synden. Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då medger jag att lagen är något gott. Då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min kötsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag har alltså upptäckt att eftersom det onda finns hos mig, så är lagen något gott för mig som vill göra det goda. I mitt inre bejakar jag ju Guds lag. Men jag ser en annan lag i mina lemmar. Den ligger i strid med lagen i mitt förnuft och gör mig till fånge hos syndens lag i mina lemmar. Jag, arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Men jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre. Lämnad åt mig själv tjänar jag alltså med mitt förnuft Guds lag och med min kötsliga natur, syndens lag. Förnuftet här, det är inte någon själisk funktion, utan det är alltså med min invärtes människa, med min ande. Jag tycker det är en lite dålig översättning här, den nya översättningen. Men, nu tar jag upp det här stycket. För att vi ska få klart för oss en sak. Eller vi ska få klart för oss två saker till och med. Om det nu alltså är så att synden bor i min kötsliga natur. Och den kan vara, så att säga, köttets egen inneboende levande syndfullhet. Men det kan också vara en köttets syndfullhet förstärkt av vissa speciella andemakter. Då är det så här att vi kommer in på en väldigt gammal knäckfråga. Ja, väldigt gammal, men en väldigt laddad knäckfråga teologiskt. Och det är detta. Kan det hända att en andedöpt kristen behöver befrielse någon gång eller ej? Är man garanterat på den säkra sidan bara för att man är andedöpt och talar i tungor? Nu finns det många som har praktiserat andlig befrielse och säger att det är mycket vanligt att också sådana som har tagit emot den helige ande kan behöva befrielse. Men då säger andra att men det kan väl inte vara sant? Kan den helige ande och mörkrets andemakt liksom bo tillsammans? Kan de dela rum? Det tycker man låter så hisnande bakvänt. Och så har man tänkt sig så här att det kan inte vara så. Antingen så är andedopet ett misstag med en missbedömning, eller också är den befrielse man menar sig ha utövat en missbedömning. Jag tror att det förhåller sig så här, för det är också min bestämda erfarenhet att pålitligt andedöpta och andligt fungerande kristna kan behöva befrielse ibland. Det är min bestämda erfarenhet, som sagt. Och jag tror att det hänger ihop så här. Den heliga ande, han bor i din och min ande, i vår invärtes människa. Och i och med att den heliga ande drar in i vår ande, så väcks vår ande till liv. Vare sig vi nu ska beskriva den som sovande eller som helt död innan den heliga ande kom dit. Nåväl. Anden bor i anden, men synden bor i köttet. De bor inte i samma rum. Eller de bor inte i samma våning. Jag tror att det är så enkelt. Du kan tänka dig ett trevåningshus med en källarvåning. Det är kroppen, så att säga. Så har du själen, och så har du högst upp en härlig luftig ateljévåning med fönster uppåt himlen. Ja, där bor den helige ande. Fint och ljust och härligt, och sanningen flödar in genom alla fönstren. Men nere i källarvåningen, i fukten och möglet bland råttorna och skräpet, där. Jag tror att det är så här enkelt. Och jag ska säga er, goda vänner, att jag har haft många människor hemma hos mig till själavård. Människor som fått den här förkunnelsen väldigt bestämt utsagd till sig. Att en pånyttfödd kristen kan aldrig vara ansatt av en andemakt. Och så finner de i sitt liv att ja, men det, allting fungerar som om det var en andemakt. Jag rår inte på det här. Jag är helt hjälplös mot det. Och det är någonting som utövar en fruktansvärt destruktiv kraft i mitt liv. Och bara genom att vi har fått läsa den här texten, fått gå igenom det här, så har detta alltid haft en oerhört förlösande kraft. Ni kan ju tänka själv en sån förvirring det blir för en sån människa som har det så här. Därför man tänker genast att ja, men då var ju bara mitt andedop något skojeri, och mitt tungotal, det är väl demoniskt tungotal då, kan jag tro. Fast jag tycker att det föder ganska god frukt. Så jag vet egentligen inte vad som är rätt, vad som är sant, vad som är upp och vad som är ner. Och det är kanske så att jag är ett hopplöst fall. Men så får man förklara det här. Och så får man börja tala om att du alltihopa hänger på att vi nu får titta ut över ditt liv lite grann. Se på din gudsrelation i det förgångna och idag. Och se, finns det tillfällen då du har ställt dig på köttets sida när du kunde ha valt andens väg? När du kunde valt att vandra i anden, så valde du att tillåta dig att vandra i köttet. Och vad hände då med dig själv? Nåväl, hittar vi det här så bara spikar vi fast det, och sen är problemet löst. I princip. Det ger en väldig tillförsikt, förstår ni. Därför att då kan den människan för det första bejaka detta, att den helige ande bor i mig. Det funkar det här. Och jag kan våga börja utbedja mig den helige andes vägledning till att nysta ut den här härvan. Trassla ut allt sammans. Och jag kan lita på att det jag förnimmer i min ande är ifrån Gud. Så det är viktiga ting det här. Jag menar, vi ska aldrig bygga någonting i de här sammanhangen bara på erfarenhet. Detta att man finner att många goda kristna med andliga funktioner i sitt liv, att de kan behöva befrielse. Det är i och för sig en intressant och bra iakttagelse, men vi kan aldrig bygga en teologi på det. Om vi inte hittar något stöd för detta i Bibeln. Men jag menar att den här texten ger oss ett underlag för att förstå hur det hela fungerar. Andemakterna jobbar i köttet. Och du kan se en illustration till, vi behöver inte slå upp den. Du minns när Jesus kommer över i gadarenernas land. Så kommer där emot honom en man som hade sitt tillhåll bland gravarna. Och han brukade slita av sig alla kedjor och så vidare. Han hade övernaturliga demoniska muskelkrafter. Och på vanlig svenska skulle vi kalla honom psykotisk. Om det nu är svenska. Och i vilket fall som helst. Jesus befriar honom från en andemakt som kallar sig själv legion. Det var naturligtvis en stor hop av andemakter, för han levde ju en stor inre splittring. Vi ska komma tillbaka till det här med kluvenhet senare. Men då är det så att de här andemakterna, de har ingen lust att bli hemlösa. Och i brist på bättre håller de gärna till godo med svin. Du vet, svinet har ingen ande. Just det. Utan de här andemakterna, de bor i den del av vår natur som är släkt med svinet. Ja. Så att, nåväl, då, det andra vi ska lära av den här texten, det är detta. Att många läser den här och så säger de, hoho, ja, så var det för Paulus. Och det är ju inte att begära något annat än att det i all framtid ska bli så för mig också. Det goda som jag inte vill, det gör jag. Men det onda som jag inte vill, det är... Nej, vad säger jag nu? Det goda som jag vill, gör jag inte. Så, ja. Det onda som jag inte vill, det gör jag. Men vi ska se det sjunde kapitlet i sitt sammanhang. Ett lite större sammanhang. Om vi alltså tittar ut över Romarbrevet. Så de fyra första kapitlen, de ägnar Paulus åt att förklara varför rättfärdighet genom laggärningar är en utopi. Varför det aldrig går. Den kötsliga naturen vill inte. Och om inte det sker någonting totalt nytt, en resursförstärkning av något slag, så går inte det. Därför får man ta emot rättfärdigheten genom tro. Och så när vi kommer fram till 50 kapitel första vers, då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Där måste allting börja, säger Paulus. Vi måste bli gjorda rättfärdiga genom tro. För då har vi frid med Gud genom Jesus Kristus. Nåväl, om jag sen dör 2 minuter efteråt, så kommer jag hem till far och så är hela problemet ur världen. Men om jag inte gör det, då måste jag vara kvar. Och då måste det hända någonting med mig. Därför att tron är ju ingen teoretisk historia, utan tron ska då manifestera sig i mitt liv. Hur löser vi den biffen? Jo, säger Paulus, då kommer han in i 6:e kapitlet. Det är det dopet är bra till. För dopet ger den troende människan en valmöjlighet. Vi kan läsa i 12:e versen, 6:e kapitlet. Synden ska alltså inte få härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er, ni som ju har återvänt till livet från döden. Låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, ni står inte under lagen utan under nåden. Alltså den döpta människan har en valmöjlighet. Möjligheten att välja att vandra i köttet, att låta synden regera, eller att vandra i anden och låta rättfärdigheten, den som vi har tagit emot som en gåva, det vill säga anden i vårt inre, att låta anden börja regera. Dopet ger en valmöjlighet. När nu Paulus kommer in i 7:e kapitlet, så ställer han kort och gott frågan, varför var det nödvändigt med dopet? Varför var det nödvändigt att det ska gå på det här sättet överhuvudtaget? Varför måste vi först bli förklarade rättfärdiga av Gud? För att sedan genomgå dopet och sedan välja att vandra i anden. Varför räckte det inte med bara ge lagen till människan? Det är där då han förklarar allt det här som vi nu har läst. Synden i människans kötsliga natur är något levande. Någonting med större eller mindre tvingande kraft. Och om man bara ger lagen till en människa och inte ger honom rättfärdigheten som en gåva i hans inre, den heliga ande, och dessutom så att säga genom dopet dödar, försvagar den kötsliga naturen. Så att anden kan börja dominera. Och personen har en möjlighet att välja att vandra i anden eller vandra i köttet. Om man istället bara ger lagen så kommer det att sluta. Precis på rakt motsatt sätt som man tänkte sig att det skulle sluta. Nämligen all oppositionslusta i den kötsliga naturen växer till något enormt. Och det slutar med att det goda som jag i och för sig läser i lagen och skulle vilja göra, det gör jag inte. För jag kan inte. Det finns en starkare vilja i mitt liv. Men det är inte meningen att det ska vara så här i kristna människors liv. Vi ska kunna vinna seger såväl över andemakternas tvång som över köttets begärelser. Inte en slutgiltig seger så länge vi är kvar här, men etappsegrar från dag till dag. Man vinner inte seger kanske, men man vinner segrar. Och därför är det så här att när vi sen kommer in i 8:e kapitlet så är det egentligen en direkt fortsättning på 6:e kapitlet där du bara ser 7:e kapitlet som en parentes. I 6:e kapitlet har Paulus undervisat om dopet och den valmöjlighet dopet för med sig. I 8:e kapitlet så talar han direkt om att man kan vad som är köttets sinnelag och vad som är andens sinnelag och hur man alltså kan välja att vandra efter köttets sinnelag eller att vandra efter andens sinnelag. Och så kommer vi till sist fram till detta som jag läst flera gånger förut i 14 versen. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Och det är då det börjar. Det är då vi kommer in i en funktion där rättfärdigheten inte bara är teori utan praktik. Och när man nu alltså får framför sig en person med en börda, med ett lidande, med en bundenhet i sitt liv, så kan vi ha den tillförsikten att det ska kunna gå att hjälpa honom eller henne. Och kruxet, det intressanta, det är egentligen inte andemakterna, utan det är den kötsliga naturen. Det är den som är det intressanta. Och det handlar alltså om att börja granska människans förhållande till sin herre. Är detta en person som vandrar i anden eller gör han det inte? På vilka punkter vandrar han inte i anden? Finns det tider i hans liv då han har vandrat i köttet på ett sätt som han ännu inte har reglerat inför Gud? Vi ska läsa igen 1 Korinthierbrevet 10:13 som vi har läst ett par gånger förut. För med det här synsättet som jag nu försöker förmedla till er så kringgår man i betydande utsträckning det här problemet att så att säga få veta om det är en andemakt eller inte. För många låser sig vid det här. Man tänker så här, ja, är det köttet det här då måste man ge en typ av hjälp och rådgivning. Men är det andemakter så måste man säkert förfara på ett helt annat sätt. Att det första man tänker när man står inför en lidande människan, hjälper detta nu andemakter eller är det inte andemakter? Det spelar ingen roll. Det intressanta, det är den kötsliga naturen. Och med den får du alltihopa så att säga. Är bara den korsfäst så är det inga problem. För jag tror att en människa som på allt sätt vandrar i anden och som har så att säga verkligen gjort upp sitt förgångna med Gud, det är en människa som andemakterna är chanslösa emot. De har inget herravälde i den människans liv. De kan inte utöva någon direkt påtryckning. De kan fresta, men de kan inte tvinga. 1 Korinthierbrevet 10:13. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Era prövningar har inte varit övermänskliga, säger Paulus. Men detta är ju just vad man tycker inför väldigt många människor som är bundna, som plågas i sitt inre. Just att det rör sig om övermänskliga bördor. Om du tänker dig en utstött drogmissbrukare, kriminaliserad, neddekad, chanslös på arbetsmarknaden, spärrad på bostadsförmedlingen, sönderstucken, sjuk i sin lever, hjärnskadad av alla droger. Övermänskliga prövningar eller inte? Jo, visst är det övermänskliga prövningar, tror jag det. Det är liksom inte bara att säga till honom att sluta nu med det där. Eller en ensam människa som av fruktan för andra personer, fruktan för andra människor, till sist isolerat sig. Och som inte vågar gå ut. Är det övermänskligt eller är det inte övermänskligt? Det är klart det är övermänskligt. Tror jag det. Men Paulus säger det här till människor som vandrar i anden. Och han tar upp det här mot bakgrunden av Israels vandring i öknen. För det var en vandring i anden. Molnskyn, eldstoden gick före och folket gick efter. Och ja, visst var det många prövningar. Men deras prövningar var inte övermänskliga. De hade kunnat klara upp alla prövningar, säger Paulus, om de bara hela tiden hade frågat efter Guds väg. Det vi ska förlösa människor till är ju inte ett tillstånd fullständigt fritt ifrån alla problem, lidanden, besvär och ja, någonting av typ duxmadrass och plyschsoffa och så vidare. Utan vandringen i anden är ju att dela Kristi lidanden. Så det första man måste vara lite observant på, det är detta ett Kristuslidande? Eller är det inte? För är det ett Kristuslidande så ska man satsa på att stärka den människans ande så att han kan bära det Kristuslidandet. Men då ska man också finna liksom att det är ett lidande som finns där därför att den personen vandrar i Kristi efterföljd. Och det är inga övermänskliga bördor, även om det kan vara jobbigt nog. Och man kanske får uppmuntra personerna att inte ta ut bördor i förskott genom att göra sig bekymmer för morgondagen. Men övermänskliga blir bördorna när vi inte vandrar i anden. Det är då mörkrets andemakter börjar att kunna lägga på oss övermänskliga bördor. En deprimerad människa med självmordstankar, ensam, bitter och besviken, till exempel, och målet för vårt arbete nu med denna människa, det är vandringen i anden. Och jag kan säga er med en gång att om någon människa söker din hjälp för någon form av inre bundenhet och han klart deklarerar när vandra i anden, nej, det har jag ingen lust med. Jag vill bara kunna sova ordentligt på nätterna. Eller jag vill bara kunna göra det eller inte kunna göra detta eller inte ha så mycket ångest eller vad det nu är. Då bör du dra öronen åt dig. Därför att det är mycket tveksamt om du kan hjälpa den människan till en fungerande frihet. Och Istället blir det så att du kommer en bit på vägen och sen kör ni fast. Och ofta nog kör man då fast på ett sånt sätt så att man som hjälpare och själavårdare tycker att ja, det är min plikt att försöka få det här färdigt. Det är mitt fel att det här har kört fast. Så jag måste nu skärpa mig och vara lite duktig och hjälpa den här stackars människan till full frihet. Men Gud bekänner sig bara till en sorts frihet. Nämligen en vandring i anden. Och jag tror hela befrielsetjänsten, hela själavården måste ses som en funktion där vi förlöser människor till att vandra i anden. För att vi ska komma till detta måste kanske den kötsliga naturen belysas, avslöjas och korsfästas. Eventuella andemakters tvång måste elimineras. Men det måste vara helt klart att båda parter drar åt samma håll. Därför att om en personen i fråga är aldrig så samarbetsvillig inom vissa sektorer av sitt liv, men inte i andra, då är han ändå bara intresserad av att byta en sorts kötslighet mot en annan sorts kötslighet. Jag blev en gång uppsökt av en person som levde i en svår sexuell abnormitet och som därtill var fruktansvärt bitter på många människor i sitt liv. Och det är kanske inte så konstigt. Det abnormiteten i fråga hade nog vuxit fram ur den bitterheten, och bitterheten hade väl i sin tur betingats av den här sexuella avvikelsen. Vi pratades vid och jag sa det att du måste överge alltihopa det här och vara villig att vandra i anden. Ja, bitterheten var inte bra. Gärna det att vi går igenom det här med bitterheten. Men du förstår, min sexualitet, den är min och den vill jag behålla. Och då sa jag det att då är det ingen idé vi börjar. Det här kommer att ta massor med tid. Och det kommer att bli till en besvikelse för både dig och mig. Och jag tror att vi måste ibland ta sådana ställningstaganden för att inte bli alldeles fastlåsta. Vi ska inte göra oss några illusioner om att vi kan hjälpa alla. Själavårdstjänst är inte någon sorts pang, pang, pang bara. Där man kan göra vad som helst av vad som helst. Utan det är alltid en fråga om vad den lidande människan själv vill. Och det finns ingenting som så förlöser både uppenbarelsen och befrielsen in i en människas liv som viljan att vandra i anden. Det måste vara den gemensamma målsättningen. Man behöver inte alltid fråga efter den. Den behöver inte alltid vara så klart utsagd. Man förnimmer ganska snart i ett samtal om det är det personen önskar eller inte.